Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Kvinnor deltog vid de olympiska spelen 1928 i Amsterdam. Knappt 10% av det totala antalet deltagare, men ändå en rejäl ökning jämfört med tidigare siffror. Det var emot IOK-ordförande franske baronen, ni vet, Pierre de Coubertin och hans uttalade vilja. Han tyckte inte att idrottande passade sig för kvinnor. Och när han startade de första olympiska spelen i Aten så var det utan kvinnligt deltagande. Men historien har ju visat hur fel ute Coubertin var. I de senaste sommarolympiska spelen i Rio de Janeiro så var 5 000 av 11 000 idrottare kvinnor.
290 hundradelar var segermarginalen när Anja Persson blev olympisk mästare i slalom i Turin 2006. Anja, fostrad i Tärnabys alpina plantskola i Kofjällvinden som vi kärleksbombade i förra avsnittet här i Sporthuset.
Härligt var det inte att höra Stigstrand. 290 poäng gjorde Kobe Bryant totalt under alla sina All-Star-matcher i NBA-basketen. Kobe som ju så tragiskt avled i början av 2020 i en helikopterolycka. Den enda som gjort fler poäng när världens största basketstjärnor samlas en gång om året, det är LeBron James.
Av de 290 kommuner vi har i Sverige så är Solna den mest aktiva bland barn och unga. Detta baserat på forskningssiffror som presenterades för ett par år sedan om antalet deltagartillfällen per capita. Och minst aktivitet var det i Bjurholm i Ångermanland.
Jo, Solna ja. Kan intyga det. På 70-talet så höll vi igång rejält. Undrar vad vi var på listan då. Men jag menar, det var ju fotbollsmatcher där när vi samlade gängen från Backvägen, Östervägen, Vintervägen. Och i dagens läge, 100 meter därifrån, där ligger Friends Arena.
Och Backvägen, det var där vi spelade in avsnitt med Johan Ejeborg.
Den här gillar jag. 290 mål har också Glenn gjort totalt i IFK Göteborgs historia. Det handlar om 5 Glenn. Holm, Strömberg, Schiller, Hussein och Hussein.
Men du sa fel, det var 2 gånger Hussein där.
Ja, men alltså, man kan väl också räkna in Glenn Tobias Hussein. Även om han nu använder Tobias som tilltalsnamn, eller har du...
Vad tycker du?
Ja, okej. Okay. Alla heter Glenn i Göteborg.
Jag är supportsång igen, men hur är det med det egentligen? Jo, hör här. I Sveriges 290 kommuner, där har vi det igen, 290, så hamnar Göteborg enligt de senaste siffrorna utanför topp 100 i antalet Glenn i kommunen. Och av Göteborgs befolkning så är det bara, hör här, 0,7 promille som heter Glenn.
0,7 promille heter Glenn i Göteborg. Inte riktigt samma touch, eller?
Nej, men mer korrekt i och för sig. Ja. Men vi kan väl köpa det här skarvandet i den där ramsan, håll med om det. Förresten, jag ser fram emot att höra vilken supportersång jag önskar som ska avsluta veckans avsnitt.
Verkligen, från början till slut.
Här är Sporthuset avsnitt 290.
Med Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Nairo PM, Salming tvärvänder, Björn Johansson och Salming, och så går Börje Salming, publikfavoriten, gör det första svenska målet i turneringen på ett direkt skott.
Ja, det var ju roligt att det blev just han också som, kan man säga, hemmastall här.
Ett fantastiskt svenskt mål det här första som Börje Salming gjorde, eller hur?
Ja, men det är en speciell dag idag. Det känner jag verkligen. Börje Salming ska kärleksbombas.
Mm, det ser vi fram emot. Jag gillar ju så många av er som lyssnar de här härliga referaten också. Här var det alltså från 1976, Canada Cup och Arne Hegerfors. Och Rolle Stoltz faktiskt, det var det.
Mm. Och jag menar, Salming vald som först av svenskar någonsin i Hockey Hall of Fame. Ni vet, museet i Toronto som skapades på 40-talet. Uppbyggt kring personer inom ishockeyn som betytt extra mycket. Men Salming var ju den stora NHL-pionjären som bröt mark för andra svenskar, och det kommer det här avsnittet att handla om senare. Stort tack som vanligt alla som hör av sig till Sporthuset, @sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Vad heter vi på Instagram, Lasse?
@sporthusetpodcast.
Ja, bra. Ja, eller sporthusetpodcast bara kan man säga också. Du kommer komma in mer och mer i det här med Instagram.
Ja.
Ska vi köra någon luring eller?
Nej, men alltså det här nu vi kommer ut 1 april här. Oh, jag tycker det är vem har kommit på att vi ska springa och luras den 1 april? Alltså, vad kommer det sig i den svenska historieboken, eller är det kanske är fler länder som springer kring, och men jag tycker vi ska lova att vi har en podcast utkommen den 1 april 2021 utan ett enda försök att luras. Vi är att lita på alla årets dagar. Mm. Tycker jag.
Jag tänker på han Johan Glans som sa, vem kom på det här med kycklingar på påsk?
Ja, det är otroligt.
Jag hade aldrig gått att starta påsk idag. Ja, men ingen hade gått med på det. Men tänk att ni är en sån här kristen talesperson. Och så kallar man till sig någon PR-byrå. Och så säger man, hej! Jo, så här är det, va? Att vi har en kristen högtid som handlar om att vår frälsare blev uppspikad på ett kors. Och han dog under fruktansvärda plågor. Men sen så återuppstod han igen. Och alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så, ja. Kycklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar! Det är det vi ska ha. Och hönsfjädrar! Och så kan man sätta fjädrar i kvistar. Och vi ska ha ägg. Mest ägg egentligen. Kommer handla till 90% om ägg. Allt det här. Och så kan barnen måla ägg. Kan måla ägg i kulörta färger. Men så, jaha, vadå? Men då ska vi... Hur...
Och sen kycklingar. Ja.
Nej, det och en kanske... påskare på det.
Ja.
Apropå introt här då, Martin Paulsson, Jörgen Eksvärd, obducenterna, Petter Persson, Elsa Wikström, Linus Kjellberg. Ja, många fler, men det var de som tog sig hela vägen fram till starten. Och Erik Dahlberg skickade också, 290 blir det om man lägger ihop Zlatan Ibrahimovic längd och vikt. Alltså 195 cm och 95 kilo. Och Zlatan har ju verkligen skymt det mesta den senaste veckan. Vad bär du med dig för intryck kring det som har varit nu, de här VM-kvalmatcherna, segrarna mot Georgien 1-0 och Kosovo 3-0?
Ja, det måste ju summeras med båda matcherna i åtanke. Georgien var stelt, det var knepigt, det kunde ha blivit poängförlust, vilket hade varit i ett VM-kvalperspektiv en mycket tuff smäll. Tappa poäng mot lägre rankat lag på hemmaplan, det ska du absolut inte göra. Du behöver inte göra det borta heller, men sen var det mycket bättre mot Kosovo då, såklart. Men Ibrahimovic, det är ju inte så att Zlatan Ibrahimovic går in där och står där bara, utan han bidrar ju. Och det vi ser är att han har ju svarat för den läckra passningen fram till Viktor Claesson. Jag menar att det är läckert när han tar emot bollen på bröstet och på volley lägger fram den till Claesson som lyckas nå bollen. Nu kommer ju bakom honom, men han når den i alla fall och gör 1-0 till Sverige mot Georgien. Och sen är det ju en patenterad Ibrahimovic-klackspark.
Ja, det är hans gamla taekwondo-bakgrund där som kommer upp igen.
Det är det uppenbarligen.
Kung Fu Zlatan.
Man tänker på det han gjorde mot Italien 2004. Ja. Och Kung Fu Zlatan klacken fram till Ludvig Augustinsson som till sist får tag på bollen där. Han blev så paff. Och är ju ingen känd målskytt precis. Men gjorde målet för Sverige 1-0. Så att det är ju mål som får matcher att tippa åt något håll. Mm. Och i det här fallet är det bra att de tippar till Sveriges fördel. Så att det tycker jag är en not.
En annan not är ju också att det är tre målgivande passningar. Den tredje blev liksom inte formell målgivande passning, för Isak slog den på något spel och sen tillbaka till Isak. Men vi kan ju säga två eller tre assist då från Zlatan, inget mål. Tittar vi på Serie A, då är det 15 mål på 15 matcher och en enda målgivande passning. Och där kan man kanske skönja någonting nytt. Det var rätt intressant dels Zlatan Ibrahimovic, vad han sa efteråt i intervjun som ni gjorde på TV4.
Jag sa till dem, jag behöver till era mål, jag har gjort mina mål. Jag hjälper er att göra mål, så ni kommer närmare rekordet, så det känns bra.
Och också vad Viktor Claesson sa efter första matchen. Jag gick fram till Zlatan och sa, jag försöker hålla mig i närheten av dig. Se om någonting droppar ner ungefär. Och då sa han så här, det är lugnt, jag vet vad du är. Jag vet vad du är. Och sen så hittar han fram till honom då. Så att, det är spännande då om det kommer fortsätta på det här sättet. Att Ibrahimovic blir en spelare, som han sa i den här intervjun också, som i första hand i landslaget. Mm. I den här sista svängen lär det väl ändå bli. Finns med för att göra andra bättre. Det vi kanske inte trodde var möjligt en gång i tiden. Att han skulle bli en spelare som i första hand gör andra bättre.
Den där intervjun han, som vi hörde här, när han, alltså, det är ju, är det samma kille? Är det samma grabb som var med och lira här för och liksom som han tog del av när han slutade 2016 och i sociala medier efter det med de alla hälsningarna? Jag vet, vi pratade om det i podden inför VM18 och så. Alltså, jag tycker det, för mig är det en superöverraskning. Icke desto mindre jag är glad, därför att som det ser ut nu så fungerar det ju bra tillsammans med övriga laget. Det är det ena, och det andra är att han bidrar.
Och sen vet vi det från Zlatans karriär att hans humör pendlar. Det kan gå väldigt fort från ena till andra sidan, och en del talar om att det ofta börjar med en charmoffensiv. Vi hoppas det håller i sig. Drömmen om EM-final på Wembley, i det här fallet i så fall 11 juli 2021, där målade du upp Sverige mot England, alltså vi pratar vid dröm, i vårt nyårsprogram när 2019 blev 2020. Men sen har ju allting blivit förskjutet på grund av covid-19. Då hade vi ju inte Ibrahimovic i kikarsiktet, långt ifrån. Har din dröm blivit starkare eller svagare efter den senaste veckan?
Det ska ju vara just det är. En rosa skimrande dröm i fjärran som får bli någonting att hålla sig fast vid. Det är det drömmar är till för. Men den får vara där. Den får vara där, och den behöver inte vara påverkad av någonting. Drömmen får vara där ändå. Men vi ser framför mig en final i Europamästerskapet mellan England och Sverige inför kanske 40 000 på Wembley. De får inte ta in flera, men det är alltid något. Vaccinationen har kommit långt i England, och det kommer bidra. Kanske till och med att du får åka dit några gultröjade.
Sporthuset 290.
Jag tror inte jag kan beskriva de känslorna som kommer finnas till den så kallade play-out, det vill säga när de två sämsta lagen i den förhoppningsvis snart färdigspelade svenska hockeyligan ska mötas i bästa 7 matcher, och det förlorande laget kommer att åka ut. Vi vet att ena parten är HV71, vi vet inte om det blir mot Brynäs eller mot Oskarshamn. Men gud, sån ångest. Därför att de är helt säkra på att en av dem kommer inte få vara med. Och för HV71, som ju redan är klart för detta spel, med 5 svenska mästerskap på kontot, senast 2017, dessförinnan 2010, en del av det starkaste av svenska hockeyetablissemanget, Jönköping, denna självklara hockeystad, de är i brygga. De är i brygga.
Ja, tänk, det kan faktiskt bli en repris på SM-finalserien 2017 ju. Den magiska som gick till avgörande i sudden death, vi har pratat om den. Bland annat när vi hade supportersånger, hur avgörandet skedde då i den 7:e och direkt avgörande matchen. Då i final, nu ska de spela final neråt så att säga. Vi får se om det blir Brynäs eller Oskarshamn. Men jag tittar in ibland på Niklas Wikegårds Instagram. Jag som har Instagram kan ju göra det. Och han gör ju såna här gåor kan man säga ibland. Jag tror han är på gymmet. Till gymmet vid 04, han går otroligt tidigt, 04:30 eller någonting. Hockeyexpert Wikegård, på väg till sitt eget gym där i Sigtuna. Och då
ingen behöver ju öppna det, för det är väl dygnet runt öppet, du går in med nyckeln ändå.
Ja. Och då startar han sin telefon där och tänker kring olika saker kring hockeyn. Han gör det väldigt bra många gånger. Och nu var det just om HV71.
Jag tänker bara när det gäller HV71. När man tittar in i laget, det är inga dåliga hockeyspelare på något sätt. Men om man också tittar på saker som jag såg att ordföranden annonserar, jag slutar efter säsongen. Är det inte nu man någonstans ska bara sluta alla dörrar som finns och bara gå in och hjälpa varandra? Det ska inte finnas något läckage. Att någon tänker pipa ut bakvägen efter säsongen. Johan, kulturspelaren, kulturbäraren Davidsson annonserar att han slutar efter säsong. Mittner är som absolut jävligast. Mittner är som absolut jobbigast. Jag tycker att det är jätteknepigt. Nästan så jag känner att när man tar det beslutet så ska man nästan kliva av på en gång faktiskt. Det var inte med ändå. Ska Davidsson stryka omkring där i korridoren sista veckan när han kliver av? Vad tycker ni? Ska ordföranden stryka omkring på läktaren när han redan har checkat ut? Vad tycker ni?
Ofta håller jag med Niklas. Jag känner ofta att det han tar upp...
Jo, vi hörde det när han var gäst i sporthuset. Det blev stor bråk.
Jo, det är om hockeyns framtid och där har vi olika uppfattningar.
Stor bråk!
Så länge han anfäktar den linjen han gör så han kommer ju få allt jobbigare när han sen inser vart vi är på väg.
Ja, precis. Det handlade ju om tacklingar framförallt. Det fysiska spelet. Tacklingar mot huvudet. Tacklingarnas framtid. Mm. Där vi har lite olika synsätt.
Men det han säger om HV71 håller jag helt med om. Och jag sa att HV71 är brygga och det finns få saker jag kan hitta som ska kunna tala för HV71 i den kommande utslagsserien. Möjligen att ett motstånd är nästan lika hårt ansatt. Jag tänker om det blir Brynäs. Men undrar om de överhuvudtaget har en möjlighet att klara det här.
Det är en onekligen en poäng, de här delarna med att hoppa av just nu. Det var som Niklas sa där. Ja, i så fall så var inte ens, hoppa av nu. Stanna inte säsongen ut ens. Alltså, man får inte överge skeppet i det här läget. Varför ska det kommuniceras att ordförande slutar? Att Davidsson slutar och så vidare. Det är ju nu alla behöver samla sina krafter. Det är det som är Wikegårds poäng.
Men jag har det känsla att de fortfarande underskattade problemet. Och jag skulle säga att det är som ett isberg. Det är som att de är på väg att köra på ett isberg. De vägrar se det. De kör på detta stora härliga HV71, stolta HV-skepp. Börjar ta in vatten. De säger, det är inga problem. Det fixar sig. Vi pumpar ut det sen. Det kommer fixa sig. Båten kantrar. Då tänker de att, men vad är det som händer här? Vi måste byta kapten. Det är inget bra. Ram får gå. In kommer Stefan Liljeslund som kapten på en kantrad skuta. Vad ska han göra? Han har ju begränsade möjligheter att påverka. Det bubblar och det fortsätter att sjunka. Och då säger övriga i ledningen på båten här att nej, men jag slutar. Då sitter du oerhört illa till.
Veckans surr.
Och gör det på egen hand där, Nieminen! Petra Nieminen! SM-guldet går till Luleå igen! Och kan ni tänka er, det är Nieminen som gör målet! Och fjärde guldet är ett faktum för Luleå MSSK! Ja, men självklart är det Nieminen! Det är hon och Tolu som har dominerat i offensiven! Och de vänder underläget till seger 3-2 och 3-0 i matcher! Petra Nieminen! Och grattis till SM-guldet säger vi till Luleå MSSK!
Kommer det alltså mål ifrån Svenner, Friman och Ström. Mål som gör att det blir ett SM-guld för de blåklädda i Villa Lidköping. Det här är ett historiskt moment för föreningen. Första SM-guldet för Villa Lidköping på damsidan. Och så här ser det ut när man vinner ett sådant.
Ja, men dubbelgrattis då senaste veckan till svenska mästarna Luleå Hockey och Villa Lidköping bandyklubb. Dubbelkommenterat också av allsidige Chris Härenstam här på Sveriges Television. Luleå Hockey MSSK som i och med den här finalsegern Brynäs nu är trea genom tiderna i antal SM-guld på damsidan. Och Villa Lidköping bandyklubb, svenska mästare för första gången när det gäller damer. Första herrguldet kom ju också för bara 2 år sedan trots att klubben ju länge varit en maktfaktor i svensk bandy. Och som vår bandyinitierade lyssnare Mikael Larsson skrev till oss så har det här verkligen varit en dedikerad satsning i Lidköping på flick- och dambandyn sedan många år tillbaka. I årets trupp har 7 tjejer sitt ursprung i Villas flicklag, Tilda Ström, den som står ut mest. Och klubben har ju försökt hitta en likvärdighet mellan herrar och damer. Samma uppbackning när det gäller resor, mat, hotell och så vidare. Men det skiljer fortfarande en del i lönekuverten. Luleå Villa, 2 exempel får man väl säga, Lasse, på klubbar som på ett framgångsrikt sätt lyckats med det som BK Häcken ska försöka få till inom fotbollen nu kommande säsong, nämligen det här vi har pratat om en del, att förena en stor satsning både på dam- och herrsidan i en och samma klubb.
Dessutom är det så att jag tror man ska stryka under det här att det är inte så, jag tror inte att det är så enkelt att en damverksamhet går in i en herrverksamhet när vi talar fotboll tidigare till exempel och så funkar det bara, utan det är en fråga om hur resursfördelningen ser ut, att man har samma satsning i grund och botten, det skiljer i lönekuvertet än så länge, men de grundläggande förutsättningarna i verksamheten, de är de samma. Det tycker jag är, det är precis det som behöver göras för att man ska kunna säga att man satsar också på den kvinnliga sidan. Sen är det klart att det är andra faktorer som också påverkar lönekuvertet sen. Det behövs ju att sponsorer och samarbetspartner säger att nej, men vi vill ha en lika satsning på killar och tjejer. Då kommer det här successivt ta steg för steg. Och vi ska veta att det här görs ju inte med dekret bara pang boom, så är det klart att alla lönelägen är helt lika mellan killar och tjejer, utan det tar ju en stund, det tar en tidsperiod att förändra, men det går åt rätt håll.
Och vi får se om Luleå Hockey kan vara med och utmana om dubben när herrarnas slutspel startar snart. Inom bandyn så har Villa Lidköping stora möjligheter till det. För denna påskafton så spelas ju nu då final mot AIK som spelar sin första herrfinal på 90 år. Och precis som på damsidan så spelas matchen i Recoverhallen i norra Uppsala, inte på studenternas. Eftersom det ännu inte går att ta in publik så har beslutet tagits för bästa möjliga tv-produktion. Och dessutom så blir det ju säkerställt bra is då också. Villas semifinalseger mot Sandviken skedde ju verkligen efter covid-kaos med smitta i båda lagen. Först VO, sen inte VO, sen spel till slut ändå. Men för tidigt tyckte många i Sandviken med tanke på att man kom direkt från sjuksängen. Villa vann till slut med 3-1 matcher. Och det lär finnas anledning för bandyförbundet att utvärdera om man gick för hårt fram i denna pandemiska tid. Men nu då, låt oss kalla in en person som spelat 7 SM-finaler i bandy och blivit svensk mästare 2 gånger.
Besök i sporthuset.
Ja, det går också igenom hela vägen till Jonas Claesson. Hur får de den förbi alla spelarna och hur får han mål därifrån? Claesson 7-2, hans fjärde mål idag. Hans 15:e mål i detta VM, nu leder han ensam skytteligan.
Han ser rätt nöjd ut där.
Ja.
Då säger vi välkommen till en trefaldig världsmästare till sporthuset. Hallå Jonas Claesson.
Tack så mycket. Hallå, hallå.
Var befinner du dig just nu när vi pratar med dig? Ja, vi ser att du är i ditt hem, men var är ditt hem?
Ja, mitt hem är i Eksjö kommun ute i skogen på en gård 3 mil östra om Eksjö, Bälle i Hjältevard.
Mm. 3 guld på 5 VM och på dessa 5 VM 4 gånger skyttekung i VM. Och det här var, som vi lyssnade på nyss, uppfattar du det Jonas, var det var ifrån?
97 tycker jag att jag kunde höra Bosse Hansson och Hasse Johansson i kommentatorbåsen.
På hemmaplan, ja. Hur var det världsmästerskapet?
Med bandys mått mätt idag så var det ju stort alltså. Jag tror vi hade totalt fullsatt på Rocklunda på finalen. Vi hade otroligt bra lag. Hade vunnit i stort sett alla år, oavsett om det var VM eller Rosia under en period. Så vi var väl lite favoritryckta inför den här finalen.
Ja, det blev ju 10-4 och sånt där, blev det inte det?
Ja, och vi ledde stort tidigt, gjorde vi. Och i stort sett allt gick våran väg. Men under första halvlek minns jag vet inte om det stod 5-0 eller 5-1 i halvlek. Känslan var att inte ryssarna fick låna bollen då.
Och kolla vem som var på plats på Rocklunda, Lasse.
Jaha, det är Hans Åström, ja.
Och en till.
Ja, det är Tommy Åström också. Du intervjuar där, ja. Men gud, så ung du ser ut. Oj, oj, oj.
Jag är 23.
Du är 23 alltså? Ja, du har ju alltid sett lite yngre och piggare ut än vad du är.
Ja, jag är 23 och det innebär att Jonas borde ha varit 27 i det där laget. För du är 4 år äldre än jag. Och nyligen fyllt 50. Grattis efterskott förresten.
I december i fjol, ja.
Nej, jag är född 70, så det är lite lätt att räkna.
Men Jonas, jag tänker Småland är ju starkt bandyfäste såklart, va? Hälsingland. Hur ser du den framtida konkurrensen då? Nu vet jag vi har haft Hammarby i Stockholmsområdet och nu har vi AIK, vi kan komma tillbaka till det. Men hur ser du framtida konkurrensen för elitbandyn?
Ja, om man börjar med att ta upp det stora problemet, det är ju tyvärr då som många andra stora idrotter, är ju att procentuellt så tappar vi alldeles för mycket spelare i åldern 15-16 år när man börjar gymnasiet. Idrottsgymnasierna har gjort att man på något vis gallrar ur fullständigt där. De bästa börjar på idrottsgymnasiet. Men de som inte riktigt är sugna på det här, och framförallt de som spelar i mindre klubbar som bandyn är uppbyggd på till väldigt stor del, de slutar och de lagen läggs ner. Så breddidrotten i våran sport är ju det stora bekymret, med att det kommer fram för få bra spelare idag. Det positiva är ju hallarna.
Vilka är framtidsklubbarna, känner du, i svensk bandy? Jag menar, du har ju själv tillhört en riktig plantskola, ja, 3 mil söder om dig nu ungefär, va, där du är. Ja. Vetlanda. Du tar väg 32 ner till Vetlanda fortfarande ibland, eller?
32, vet du.
Ja, jag åker genom skogen faktiskt. Jag vet inte om den vägen har något nummer. Nej.
Du kan en smygväg helt enkelt.
Ja. I någon sån här stor, tung skogsfordon eller något liknande. Så bara du som skövlar fram där. Ja.
Ifrån Eksjö. Men Vetlanda, en sån där plantskola, va? Ja, och du var, senast vi såg dig ordentligt inom svensk bandy, så var du faktiskt tränare för Vetlanda för 4-5 år sedan, och du har ju vunnit SM-guld med Vetlanda. Men alltså, vilka klubbar känner du är det som kan driva svensk bandy framåt nu?
Ja, de som har drivit svensk bandy, tycker jag, de sista 10 åren är ju då, om man tittar på juniornivå, så är det ju Vetlanda givetvis, Edsbyn, Sandviken, Villa Lidköping har ju kommit de 5 sista åren och har ju en fantastisk verksamhet rakt igenom, både på seniornivå och juniornivå, och nu då senast även på damsidan och flicksidan, där de vann nu i helgen då SM-guld för första gången.
Vad tänker du om det här med AIK då? För nu är ju AIK i final på R-sidan första gången på, vi har redan pratat om det i sporthuset idag här i 90 år, då är det ju delade meningar om den här historien.
Ja, verkligen.
Ja, vad tänker du? Du har ju tillhört en annan storsatsande Stockholmsklubb tidigare, Hammarby.
Ja, det har jag. Och tyvärr går det ju inte att dra paralleller med AIKs satsning nu och Hammarbys då. Det som är den stora skillnaden var att vi på 90-talet i Hammarby spelade inför fullständigt utsålda läktare. AIK är väl egentligen det laget som har klarat sig genom coronakrisen bäst, för publiksidan är ungefär detsamma. Med coronakris eller inte coronakris.
De har inte fått med sig fansen och på det sättet som Hammarby fick.
Nej. Så där tycker jag det är en stor skillnad. Totalt sett, när man tittar på vad AIK har gjort, så är jag jättepositiv att det händer saker. Att folk satsar och att folk vill någonting. Jag tycker det är jättekul. Men alltså, domen på om det här blir bra eller dåligt, den kan vi egentligen inte ge AIK förrän, tycker jag, om 3-4 år. Om vi ser att det här en engångsgrej, eller är det här någonting som överlever på sikt? Det utvecklar svensk bandy när vi får hit Alexander Kim. Jag tränade honom när jag var i Kuspas, för övrigt när jag bodde i Sibirien för många år sedan. Då var han där. Han kommer hit och spelar. Dosoev kommer hit och spelar. Vi får hem Erik Pettersson. Alla de här bästa spelarna, så ska vi kunna slå ryssarna i landslaget framöver. Då behöver vi ha de bästa spelarna i svenska elitserien. Och det har ju AIK bidragit till väldigt, väldigt stor del. Men att döma det som någon klubb och för vidare och framtida utveckling och så, det är alldeles för tidigt, tycker jag.
Vi har fått flera reaktioner här in i våra olika kanaler här, sporthuset, podcast.se, vår hemsida inte minst. Och det är flera, men jag kan bara plocka upp en grej som Lukas Karsbo skriver, Edsbyns supporter. Han är inne på en del plussida med just AIK, men så säger han så här: dock tar minussidan över, säger Lukas. Jag vill ha din reaktion på det här, Jonas. Han säger så här: Värvningarna, de största stjärnorna, har kommit som en blixt från klar himmel. Det finns ingen ungdom eller junior bandyverksamhet i AIK. Han tycker att det ska vara ett krav för att kunna bedriva elitverksamhet överhuvudtaget. Ingen har AIK som moderklubb eller någon annan Stockholmsklubb heller, menar Lukas på. Signalerar ju här att det är ett hopkok, hopköpt lag som har gått till SM-final. Vad har du för kommentar om det?
Ja, för det första så är min kommentar att om man tittar på de 10-15 senaste årens SM-vinnare eller semifinalspelande lag, så kan jag säga, så är de fyra bästa lagen i svensk bandy. Då tycker jag att de är minst lika mycket ihopvärvade i stora lag som AIK är. Det är väldigt, väldigt få. Visst, Villa har lite egna produkter, men de hade det inte för 5 år sedan. Då var det väldigt, väldigt få produkter när de tog sig över tröskeln och blev ett stabilt semifinallag. Hela Edsbyn-eran egentligen, när man vann sina 5 guld på raken, man dammsöger Sverige på talanger och stjärnor. Sandviken har ju varit både i Ryssland och Sverige och dammsuget på stjärnor också. Så jag menar, det finns fler lag, tycker jag. Hammarby, när jag spelade där, och även 10 år efter, har ju liksom gjort lite likadant. Sen har ju AIK gjort, de har ju växlat upp en nivå till liksom. Och det är klart att det sticker i ögonen. Och det som jag tycker är problemet är att en sån här grej driver ju lönerna i klubbar som blöder. Tyvärr. Det driver upp lönerna i klubbar som blöder. Det tycker jag är den stora minussidan för framtiden i svensk bandy. När det gäller det här med ungdomsverksamhet, juniorverksamhet, så är jag inte 100 säker, men nästan på att man i AIKs fall har en 3-4 år på sig att plocka ihop det här. J18 elit, J20 elit och vad det nu är som står i stadgan att man ska uppfylla som krav. Det behöver du inte ha första året, men du får ett par år på dig att göra det här. Va? Saker och ting är ju lite självsanerande i något läge, liksom. Känner jag. Då blir det bra, och har man fuskat eller myglat eller vad det nu är, alltså man blir ju synad till slut liksom. Så enkelt är det.
Kalas bra, Jonas. Tack så mycket för att du har varit med i Sporthuset och givit din bild av en del av den svenska folksjälen. Jag menar verkligen det när vi pratar om bandysporten, för den är så tydlig. Men jag vet ju att, för du är den enda person jag har pratat med, tror jag, som har de facto varit bosatt i Sibirien och haft som yrke att vara där, nämligen som bandytränare, va? Hur var livet i Sibirien? Kan du rekommendera det?
Ja, det beror väl väldigt mycket hur man är funtad egentligen, skulle jag vilja säga. Att komma som till Sibirien, som där jag var i Kemerov och som första svensk, kändes som jag var första svensk eller utlänning i hela stan liksom. För ingen, verkligen ingen, kunde ett ord engelska och jag kunde ingen ryska. Och få lära känna ryssarna in i själen och även lite mer privat än vad man hade gjort tidigare. Det är ju väldigt underbara människor på sitt sätt, det måste man ju säga.
Fick du ut lönen ordentligt och så, eller?
Nej, det fick jag inte.
Ett litet minus där.
Ja, det kan man väl säga. Men jag fick överfullt på upplevelsekontot. Калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка. Ja, det är underbart. Jo, men det är klart att man har fått en viss hatkärlek till ryssarna. Det är klart, det ingår ju när man har spelat på högsta nivå och verkat på högsta nivå i många år. Det tror jag alla inom bandyn håller med om.
Tack för allt artisteri du har bjudit på bandyplanen.
Och i sporthuset.
Och i sporthuset, ja. I det här fallet. Och det är bara hoppas för svensk bandy att du kommer tillbaka i en eller annan form.
Det eller, för, eller för rysk bandy. Ta hand om dig i Eksjö. Ha det så gott där. Tack så mycket, Jonas. Och vi gör som du. Vi följer bandyfinalen på påskafton.
Ja. Tack så jättemycket. Ha det så gott.
Detsamma.
Tack. Hej då.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
När de hade hållit på och jublat i några minuter så började han snirkla omkring på isen med huvudet nedsänkt för att han skämdes nästan över vilka otroliga hyllningar han fick. De hade hållit på ännu om ingen hade stoppat dem.
Han reser sig upp. Han står upp.
And you can hear the applause here at Maple Leaf Gardens for Borea Tolman. Many are standing. Just listen to them. Here they are. I said many are standing now. Everyone in the building is standing. For Borea Tolman, he has scored 2 goals and 2 assists in the Canada Cup competition.
Ja, men snacka om historiskt ögonblick för en av de största svenska ishockeyspelarna genom tiderna. När Börje Salming hyllades där med en stående ovation i Maple Leaf Gardens i Toronto vid Canada Cup 1976 i Tre Kronor-tröjan mot just Kanada.
Ja, vi ska ju nu strax lätta från dina stolar här, Tommy. Mm. Och det är för att åka och möta upp självaste Börje. En bit härifrån.
Ja, någonting vi verkligen har sett fram emot. Och med tanke på att vi nu ska träffa en av de största så finns det mycket att prata om, känner vi. Så beslutet ligger att den här kärleksbombningen ska spänna över 2 avsnitt. Alltså både i detta och i nästa avsnitt nummer 291. Så vi kommer inte aktivera varken kärlekspåsen eller olyckspåsen den här veckan. Utan nu blir det Börje Salming 2 veckor i rad.
Mm, och vi tänkte att i nästa avsnitt, då ska vi koncentrera oss på just de här klassiska scenerna i Canada Cup som vi alldeles nyss hörde mer om från 1976. Men det blir först i nästa avsnitt.
Så här kommer nu allting annat. Och till att börja med en faktaruta.
Börje Salming föddes i Kiruna den 17 april 1951. Är alltså just nu 69 år gammal. Och inledde karriären i Kiruna AIF.
Som 19-åring flyttade han till Gävle och Brynäs där det blev 2 SM-guld.
Som 22-åring bar det av till NHL och Toronto Maple Leafs.
Han stannade i klubben i 16 år och har än idag i överlägsen stil klubbrekordet i poäng gjord av en back. Och vad det gäller målgivande passningar av alla spelare som spelat i klubbens anrika historia. Vi pratar om ett av NHLs originallag.
Han blev första europé att nå 1000 NHL-matcher.
Han blev först svensk att bli invald i The Hockey Hall of Fame.
Efter de 16 åren i Toronto avslutade han sin NHL-karriär med en säsong i Detroit Red Wings.
Sen bar det hem till Sverige 1990 och hans femte och sista klubb blev AIK.
I ishockeylandslaget Tre Kronor spelade han 3 VM-turneringar, 1 olympiskt spel och 3 Canada Cup.
I Toronto kallas han fortfarande för The King.
Kung Börje Salming.
In the fall of 1973, New Leaf coach Red Kelly would welcome a very different rookie to training camp that season, the likes of which the NHL had never seen before. Number 21, Börje Salming, was indeed a pioneer, the first true European superstar to play in the National Hockey League. He handled constant abuse from his rivals, both physical and verbal. Despite all of the forces working against him, Salming thrived, scoring 39 points in his rookie campaign and posting a plus 40 mark. Borea's success would only grow. He would go on to play 16 seasons in Toronto. Borea last wore the number 21 for the Leafs in 1989. Tonight and forever, that number will take its rightful place amongst the greatest players this city has ever known. Ladies and gentlemen, number 21, Börje Salming!
Ja, det är en stor glädje för oss och alla våra lyssnare och kanske några till att säga välkommen till Sporthuset Börje Salming.
Tack så hemskt mycket.
Du log såklart när du hörde det här, den här presentationen då. Det är väl inför en av tröjhissningarna. Det har ju faktiskt varit fler än en, men kan komma tillbaka till det.
Ja.
Du ja, det är ju sån värme och generositet i hela arenan, känns det så.
Ja, men det är ju det. Det borta, det är ju så viktigt för dem att ta hand om de gamla spelarna och allting och se till att de är bra och allting. Och det är inte bara vi som kanske har fått tröjan upphängd, utan också alla andra killar som har spelat med Toronto Maple Leafs. De är fantastiska där borta och höja oss.
Vi är ju noggranna med uttal, så att Borje, eller hur säger de det?
Ja. Jo, de säger det, Borje. Men det var, jag hade många namn där borta. Det fanns, de försökte säga ö, men de kunde inte säga det. Det var roligt i alla fall. Så hade, det var ju BJ kallade de här också klart. I början där, så fast det var lättare.
Ja, i början.
I början.
Ja, vi sitter ju här. Stort tack för att vi fick träffa dig, Börje. Det känns jättestort. Det här är en del av kärleksbombning som vi kallar i sporthuset. Mm. Och vi drog din lapp. 21 BJ stod det på den.
Ja.
Det var så.
En sån här post-it-lapp där vi plockade fram ditt namn. Ja. Och då ses vi här i Nacka Strand i utomhusmiljö. Så om det knackas lite i bakgrunden så är det att det byggs saker här nere vid vattnet. Och du bor ju precis här. Så du hade bara en liten promenix upp hit.
Ja, jag bara 300 meter så var jag här.
Så borde det alltid vara, eller?
Ja, det är fantastiskt fint här i Nacka Strand.
Ja, gud. Ja, vi sitter ju alltså vid Stockholms inlopp. Och bara en liten bit härifrån, man går upp en bit, så kommer man ju med utsikt över, alltså se Kaknästornet, alltså Kungliga Djurgården, vi ser Lidingö, och så ser vi ju in mot vad som då blir, vad blir det? Man landar väl vid Gamla stan, tänker jag. Skeppsbron och sådär.
Vi måste
säga plus till hotell J.
Ja.
Jag har gjort det.
Ja, det, och det Börje sa, jag är sugen på te, då kommer de med te och så. Ja, men det är bra service och enormt fint läge också, bara 25 minuter från stan. Jag är ju själv uppvuxen i Nacka faktiskt.
Ja, men det är ju helt perfekt att komma hit ut och vara här en weekend och mysa lite grann här. Och gå ett promenader här och titta på vattnet och ta båten ut i skärgården. Ja, det går inte att få bättre.
Och det var som Lasse sa, att det är annorlunda tid när det första som dukades upp till dig började, det var inget kaka och kaffe, utan det var
handspritsbuteljen. Ja.
Men den är framdukad på ett fat, alltså. Det är rätt läckert.
Var det Trump som sa att man kunde dricka det också?
Men vänta lite, vi vill göra inspelningen först. Men du, Tommy berättade att han är från Nacka. Hur mycket Kiruna är det i dig, Börje, idag?
Ja, men det är fortfarande mycket Kiruna i
berätta mig. Hur det märks.
Ja, men jag tror fortfarande, många som säger att jag fortfarande har lite målet från Kiruna kvar, och jag vet att jag har det, och det är mycket på grund av att min mamma bor ju fortfarande kvar uppe i Kiruna. Hon är 93 år, liksom, hon pratar med mig varje dag på grund av att hon liksom är lite ensam nu i coronatider och allting, så här, vi pratar jättemycket, och då kommer det tillbaks, så fort man pratar med en Kiruna-bo så kommer det tillbaks, liksom, det är målet. Mm. Kiruna-målet.
Du är född i april 1951, snart 70 år, om ett par veckor bara.
Ja, jag vet.
Hur blir det med kalaset i dessa covid-tider?
Ja, det blir väl inget värsting kalas inte, utan vi ska väl träffas familjen och försöka göra det bästa vi kan, naturligtvis. Och sen också att vi håller koll på varandra, så om det är någon som är sjuk så kommer de inte.
För du har ju varit med om det här, nästan först av alla i Sverige. Det var en, har vi kunnat läsa i tidningarna, så du kan väl berätta, det var en riktig smäll.
Ja, det var ingen lek, och det är därför man försöker säga nu till folk att vara försiktiga och verkligen lyssna och göra rätt nu, så inte fler folk blir sjuka. Och det har vi ju sett i sjukhusen och hur de är överbelastade. Men när jag fick det då i februari, hade jag kommit hem, då hade jag varit faktiskt i Kanada med 20 grabbar och tittat på hockey. Och sen när jag var 15 efter, så var det ännu värre, så var det som nästan, det drog ihop sig halsen, och jag kände liksom att fan, det går inte att andas. Eller andas gick det, annars hade jag inte suttit här. Men jag fick ju kippa, det kom inte in eller ut. Nej. Så man fick ju lite panik också. Och jag väckte ju frugan Pia, och hon ringde ju sjukhuset, och ambulansen kom ju. Men innan ambulansen kom så fick jag sån här, där hela kroppen bara skaka. Jag trodde, och då sa jag, nu jävla, nu är det kört. Jag trodde jag dog då. Då trodde jag, nu dör jag.
Hur mår du nu då? Vi vet ju också att du hade någon hjärtoperation tidigare också, så hur är den fysiska statusen på Börje Salming just nu?
Jo, men den är bra. Den är bra.
Jag ska ju snacka paddel när du kommer gå där. Så du ska ju ut och
Men det är väl klart, man måste röra på sig. Och det är en del av när man har gjort en ballongsprängning som jag har gjort. Och där hade jag också tur att jag kom in i tid. Och det är det som är så bra med forskningen här nu med hjärt- och lungfonden, att nu idag så kan man ju... Det, annars är jag inte suttit här.
Mm.
Du måste ju vara av alla elitidrottare i Sverige genom tiderna i alla idrotter, måste du vara mest skadade. Du måste ju ha de flesta ärren, tänkte jag säga, över din karriär. Hur, alltså, det har ju skrivit nästan böcker om det där. Du, i din egen biografi finns det såklart med.
Den hade du hemma i bokhyllan.
Jajamän.
Blod, svett och
hockey.
Hockey, just det.
Blod, svett, dårar och hockey.
Ja, det kan det också. Det kan
men hur ser du tillbaka på den här? Alltså, allt som har hänt, alltså, av karaktär att göra ont.
Ja, men det vet inte. Det har aldrig liksom, visst har det väl gjort ont, men det är något sånt som man, när man spelar hockey, i alla fall för mig, jag har nästan halvgillat det. Jag har blivit bättre när det har gjort ont.
Du har blivit bättre av att det har gjort ont?
Ja, man blir mer taggad, man blir liksom, man får liksom en, jag vet inte, det är någonting som är, som Thomas Sandin i Brynäs, han sa att han måste gilla det här, för han är helt galen, typ, sa han. Ja, och det är nog lite grann i det att jag har det. När jag blev skadad och allting som har sytt, som du säger, så var det ju bara in och sy och så ut igen och så körde man.
Ja.
Och jag ville ju spela hela tiden liksom. Det var inte så att någon, när läkaren sa att men du kanske ska vila nu. Nej, aldrig i livet. Ut igen. Och det var en del av mig. Jag tyckte det var bara, det var jävligt roligt.
Vad heter din mamma?
Karin.
Karin. Vad sa mamma Karin när hon ringde till dig när ni talades vid? Men jag läser ju tidningen här, så är du skadad nu igen, eller vad sa hon?
Ja, nej, men många gånger så när det var lite värre, så när man inte kunde spela, då ringde jag hem faktiskt, så hon förstod liksom, och att jag lever, det är ingen para, sådär. Ja. Så tidningarna kan ju dra på lite grann så det ser ännu värre än vad det är kanske.
Ja.
Och därför ringde jag alltid hem till
henne. För att lugna lite.
Ja, lugna henne, så hon inte behövde oroa sig.
Frågar hon fortfarande, hon ringer varje dag. Är du skadad, Börje? Har du gjort illa?
Nej, nu är det lugnare. Vi pratas vid varje dag. Liksom. Hon bor ju kvar uppe i Kiruna, 93 år. Och så här, så. Men är jättepigg i huvudet och allting. Så här,
ja, vad härligt. Har hon fått vaccinsprut?
Ja, hon har fått det för 2 veckor sedan fick hon sin andra. Så jag är så glad. Så nu ska vi åka upp igen. Vi har inte varit upp på ett tag till, men nu ska vi åka upp igen.
Ja.
Att jag inte kunde se det här, apropå skadebiten. Jag hittade ett klipp här från SVT.
Du har ju dragits med väldigt många skador också under åren. Jag har sett en bild på den gången när det är med pilar på hela kroppen. Om man börjar med fötterna och går uppåt, vad har du råkat ut för under de här 6-7 åren som du har varit proffs?
Svår fråga. Nej, men det är inte så mycket. Jag tror det är väl medelmåttigt. Jag har fått bryt i hälen en gång. Sen har jag väl 3 fingrar som har bryt i. Ögonskada. Vad är det med jag har? Axeln var sista året här. Sen har man fått sytt några gånger också. Nej, men det är väl inte mer då.
Direkt. Vad
räcker det?
Nej, brut i hälen.
Ja.
Som sagt, det var en hel del. Du har ju talats mycket om dina stygn, att det är någon slags NHL-rekord i antal stygn. 1986, 200 stygn eller vad det var?
Ja, det var över 300 stygn.
300, ja.
Ja, det var... Ja, men det var ju inte så... Alltså det är också, jag märkte liksom inte så mycket. Jag visste ju att det liksom hade, man känner ju liksom när det skär någonting, när man skär sig själv i ett finger eller sånt, så känner man att det bränner till. Och där brände det till, men det är klart det gjorde säkert ont, men det jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det gjorde ont eller inte, om man frågar om det. Men det är klart, stampa någon jävel i huvudet med 100 kilo så måste det ha gjort ont.
För det var det som hände?
Ja, alltså det kom ju jävligt mycket blod. Jag får rakt in i reservmålvakten, höll ju på med dörren. Ja. Så han öppnade dörren, men jag får rakt in i hans tröja. Och den fick jag höra på det senare. Att då fick han ju byta tröja. Han kunde inte gå ut med blodig tröja.
Den borde han ha sparat. Den kan hissas den med.
Ja.
Som ett bevis för vad som hände.
Jag har kvar lövet.
Är det så?
Ja.
Jaha.
Det kanske inte är för Hockey Hall of Fame-museet.
Ja, eller hur?
Nej, men så det var ju en riktig, kan man säga, skada. Och det var inte så roligt. De höll på i 2 timmar och så ihop med. Men som tur var så var det en plastisk kirurg, doktor, som tog hand om mig. Och han sydde jättemycket stygn och mycket invändigt. Genom att när han trampade mig så trampade jag mig liksom vid näsan. Och så vek jävla huvudet så allting liksom for med. Så hela skinnet på jag efter benet. Så därför blev det mycket inom och så mycket smått av stygnerna. Så men och när jag skrev, det första man gjorde då, för jag hade ju inte sett någonting, så jag gick och direkt tog av det där och så tittade jag i spegeln. Oh my god, tänkte jag. Ska jag se ut så där resten av livet? Då hade jag faktiskt tårarna i ögonen.
Vad ser man för spår nu om vi tittar här?
Jo, det finns det. Ja. Men,
men du, jag tänkte på det just. Vi pratade om meriten här innan vi kom hit, Lasse. Och det här, vilken uppståndelse det verkar ha varit när du skulle till NHL. Mm. När du och Inge Hammarström skulle dit 1973 när du hade skrivit på för Toronto Maple Leafs. För det var ju så, alltså några hade ju varit där. Mm. Tommy Bergman var där, va?
Ja, han var där året innan.
Men på något sätt så blev ju ni uppmärksammade som pionjärer. Och det var ju väldigt mycket fokus på det här. Skulle ni klara det tuffa? Skulle ni klara det hårda? Det kommer bli fysiskt. De kommer sätta press på er. De kallar det för chicken sweets. Ja, precis. Ja. Vi kan höra inslag från SVT här. Okay. Och hur snacket gick.
Okej.
Okay. Kommer det bli ett annat spel, tror du, för din del när du kommer över?
Ja, det kan det bli. Jag vet inte om jag får åka upp så mycket som jag har fått göra här på hemmaplan. Det vet man inte. Jag har inte sett så mycket. Jag bara smäller på. Man ska inte vara rädd i alla fall.
Tror du att det kommer att bli mycket sammandrabbningar i början?
Ja, det tror jag säkert. Jag försöker nog märka oss.
En av de stora stjärnorna i NHL, Phil Esposito, har ju sagt att han ska märka femman i 10 kronor. Och det är väl du, Börje Salming?
Jaha. Det vet jag inte.
Det finns ingen rädsla för ett eventuellt spel i en NHL-liga?
Nej, det tror jag väl inte. Det vet man ju inte hur de spelar där. Det har man ju inte sett liksom.
Vad tror du den största skillnaden ligger mellan svensk ishockey och den ishockey som spelas i NHL?
Ja, de har väl mycket tjuvtricks och sånt där. Sen är det väl mindre planer. Jag vet inte, det är inte så mycket större planer.
Tror ni att ni kommer att räcka till i en hård professionell NHL-liga?
Ja, det vet man ju inte. Ja, det tror jag väl inte.
Vad är det som i första hand gör att ni tvekar?
Ja, det är väl att hur man vrider och vänder det här, så är det ett otroligt stort steg att ta och flytta till ett annat land och ställa om sig helt levnadsmässigt och så vidare.
Mm, Inge Hammarström och Börje Salming intervjuade av, ja, först var han Hägerfors och sen var det Kjell Andersson på SVT.
Ja, det var det.
Ja, och ja, men kan du minnas tillbaka vad du tänkte?
Det som var bra att vi pratade med Tommy Bergman faktiskt på sommaren innan där då, innan vi skulle sticka över också. Så han berättade lite grann också att man skulle ta för sig och det bara ge tillbaka och inte liksom, ja, var inte rädd eller någonting, men det var man inte ändå så. Men det är väl klart, det 70-talet var jävligt galet, alltså det var helt galet när vi kom dit.
På det sättet hade du på sig kanske lite dålig timing, fast du funkade ju bra i det. Men jag tänker på det här med, vad heter de, Broad Street Bullets och Philadelphia Flyers, ja, som var stenhårda, och det var liksom den värsta tiden nästan i NHLs historia, va?
Ja, det var ju det, och det har ju varit det också. Det var ju brutalt allting, liksom. Det var ju det, och det fanns inga, de här 2 minuter som de fick, alltså det, då kunde de göra vad som helst. Det var ingenting. Idag när de spira och gjorde som de gjorde då, liksom, då hade de varit avstängda. Och de hade aldrig liksom gjort det. Och jag vet att ingen har berättat liksom lite grann. Jag hade glömt bort det nästan. Jag har förträngt allt det sånt där. Nej, men det var en kille som hette Edvard Nimp. Och det var mot de här i Philadelphia. Han kom och gjorde, jag förde ju mycket pucken då efter något år där. Och då skulle de ju stoppa mig till varje pris. Och då kom jag bara över blåningen. Jag såg inte när han kom från sidan. Bara så kom han och bara som ett spjut med klubban. Och träffade mig rakt i bröstet. Och bara, jag får ju ner som en... Ja, jag var ju halvdöd nästan. Men sen då, in i båset bara så... Och, men han fick 2 minuter. Ja, men idag hade de ju... Han var ju avstängd för säsongen. Han har ju aldrig fått spela.
Men hur var du själv i när du upptäckte hur det var... Mm. Hur var din reaktion? Vad var hur svarade du så att säga på den här tuffheten?
Det kom ju redan svar i andra NHL-matchen faktiskt.
Ja.
Eller hur? Det kom ju svar redan i andra NHL-matchen. Berätta.
Ja, men det var det som egentligen kanske var bra. Men det stoppar ju inte de här galningarna naturligtvis. Ja. Men jag slogs emot, han heter ju Schultz. Heter han. Ja, Dave Schultz. Och han var ju, visste ju inte jag.
Alltså
jag
visste, Flyers,
va? I Flyers, va? Och det var ju, vi spelade vår första match i Buffalo hemma och då vann vi. Och på lördag. Och så söndag spelade vi i Philadelphia. Och det var ju andra matchen. Och där så hamnade jag med han i vårt eget hörn då. Och sen anfallet började gå uppåt om jag hade spelat upp eller vad det var. Så skulle han visa någon. Han slashade mig liksom efter jag hade spelat allting. Och jag slashade tillbaks. Och så tog några steg upp och så dammade han till mig. Jag tror det var tredje gången på blålinjen. Ja, då kastade vi handskarna. Eller han, om han kastade först vet jag inte, men det tror jag det var. Det var nog han som ville, skulle väl märka mig på.
Jag började inte. Nej, det var inte du. Nej, jag fattar.
Nej, jag tror inte det. Nej. Nej, men jag klarade mig hur bra som helst och slogs mot den här busen som jag inte visste vem det var. Men det roliga var att när det var klart allting då, så efter första perioden tror jag det var, då kom vi in i omklädningsrummet. Och då alla grabbarna skrek liksom, what the god boy, yeah, wow, great fight. Ja, och så satt han som satt bredvid mig, du vet vem det var, sa han. Nej, jag har inte en aning vem det var, sa han. Ja, så det var Dave Schultz, han var värsta busen i hela NHL. Va? Ja, det var ju häftigt att jag klarade mig mot värsta busen. Ja, det var ju bra start, ja.
Men du visste inte det?
Nej.
Vad var det för spelmässiga kvaliteter som Toronto Maple Leafs såg i dig så pass ung som du ändå var här i början på 70-talet?
Nej, men jag tror också, de såg ju mig i den matchen som jag spelade då spelade vi mot ett kanadensiskt lag över en julturnering i Gävle. Och då var jag där, Jerry McNamara som var deras scout. Han var den första som har varit i Sverige eller Europa, rättare sagt. Sen var det invasion av dem. Men han såg ju antagligen att jag var inte rädd, jag satt emot och jag fick ju matchstraff. Det var ju därför han kom in och frågade om jag ville komma över till Kanada och spela hockey. Så det var ju så det startade. Så måste jag ha sett någonting, men på den tiden så i Gävle och Brynäs så åkte jag ju mycket skridskor. Jag var ju grym, jag hade ju hur mycket kondis som helst, jag kunde ju åka. Jag var ju rätt så bra då, om man ska få skryta lite grann. Så det säkert såg han väl någonting potentialen där också.
Men det var det du sa också om de intervjuerna med Kjell Andersson och som du var lite osäker på då. För även om du sa det, jag har sett lite bilder, men herregud, har man sett en NHL-match innan man åker över om man är i Sverige? Ja. Det sändes väl ingenting?
Nej, det gjorde inte.
Du har inte sett en
man har läst i tidningarna eller sånt.
Men har du sett någon rörlig bild överhuvudtaget?
Nej, men vet du vad? Vi spelade mot Kanada, Team Kanada 72, de som slog ryssarna.
De kom
ju förbi Stockholm och spelade ju mot landslaget. Så vi spelade ju två matcher mot dem.
Alltså
då.
De som spelade Summit Series eller vad heter det?
Ja, just det. Och det var de här och hade en träningsmatch mot oss då, innan de åkte över sista matcherna i Moskva då. Så vi fick ju spela mot grädden, man säger, av Kanada. Mm.
In Stockholm, there is a team that loves to get up for a game with Canada. For the Swedish nationals, there is something to prove. Because they often trail the more powerful hockey nations. Börje Salming is one of the players on the ice tonight who is destined for the NHL. So is Inge Hammarström. They are among the first Europeans who will play in North America.
Den här tuffheten, hårdheten som du ändå har visat upp, inte minst psykiskt, även fysiskt. Mm. Det här, ja, men din pappa dog när du var 5 år i en gruvolycka i Kiruna.
Yeah.
Hur påverkade det hur du blev? Det blev väl din storebror Stig och som fick ta extra ansvar och sådär. Så har det, vilken del har det i vad du blev för typ av idrottare?
Jag tror jag har en liten del i det, med att pappa var aldrig där och mamma jobbade jättemycket och var tvungen att jobba själv och ja, se till att ta hand om oss. Så vi skötte oss själva jättemycket och brorsan var ju 4 år äldre, så han liksom höll väl lite koll på mig kanske, men jag skötte mig själv överallt och körde, gav järnet på isen när vi var på isen och allting här ända från 6-årsåldern. Så jag tror där har man många gånger när man har sett de andra på, när man var yngre, när man började liksom spela matcher och sånt till 7-8-årsåldern, de hade föräldrar där men jag hade inga föräldrar där. Så någon gång när man var liksom arg och ledsen eller sånt, när det hände någonting, så då gick man bara undan och så man då, gjorde man sådär bara till sig själv, kom igen nu, och så ut igen. Så har jag varit hela tiden liksom, längre liksom hela vägen upp och hela vägen, jag har bara kört på utan jag har inte tänkt efter så mycket, utan att liksom, ja, vad hände då med jag gör det där? Nej, jag bara kör på. Så det har haft mycket med det att göra, det har hjälpt mig liksom att bli stark.
Kommer du ihåg din pappa eller?
Nej, det är svårt att, nej, det är mer från mamma att jag kommer ihåg honom, och bilderna tyckvis. Ja.
Och så, jag menar, brorsan var väl ännu hårdare, va? Eller?
Ja.
Eller är ännu hårdare?
Stigga.
Är ännu hårdare, eller?
Ja, men jag brukar säga räggan. Ja, han var en riktig buse där uppe.
Du är mjukis jämfört med honom.
Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men han, det kan man säga, han är... De kallar mig väl för, ja, olika saker, men Stygga Sigge, med hans ögon, när man var hemma där, när man om man retade han eller någonting. Han såg den jävla ögonen, han var på band, det var bara att springa, för annars skulle han slå ihjäl den. Han var riktigt hård.
Han laddar för 70-årsfirandet här nu kanske, när lillebror fyller år.
Ja, han kommer nog vara där, hoppas jag.
Har ni mycket kontakt eller?
Oh ja. Han bor i Gävle, så vi ses inte varje dag. Just nu är han uppe i Kiruna och hälsar på mamma och allt sånt här.
Manolda Salmi. He's been lugging it well in training camp and in the first two games. There's a shot! It's
in the short time he's been here, Borja has become one of the National Hockey League's biggest stars. However, this can present some problems for such a modest and shy fellow who really doesn't enjoy being in the public eye 24 hours a day.
It's all right sometimes, but it's have been too much for a while now, because after the Canada Cup and everything like that. So, and shy, I don't know if I'm shy. I just don't want to talk too much with them. I want to be home. I wouldn't be with my family sometimes too.
Hur var trycket? Alltså, NHL är ju så oerhört uppmärksammat idag. Men det var ju stort i Nordamerika då. Hur var trycket och jakten på era sportsliga prestationer under den här tiden?
Det var ju Tommy Bergman som spelade året innan i Detroit. Men sen, i och med att jag varit en kugge liksom efter en två år där, så var det jag som jag var target, liksom, att jag åkte mycket liksom, hämta folk, spela powerplay. Jag spelade så jävla mycket, jag spelade nästan över 40 minuter per match.
Va? 40?
Ja, jag spelade liksom varannat byte, och så spelade jag liksom powerplay och penalty killing. Så det var, jag var ju mycket ute, så och jag vet ju, jag pratade med, vad heter han, deras kapten då, till exempel för Flyers. Han sa det på Hall of Fame weekend en gång när vi var där nu, liksom när en av killarna på Philadelphia kom in där. Han sa, så kom han och sa, kom, så vill jag prata med dig. Ja, så bara så du vet, det är inte vi spelare som vill jag ta ihjäl dig, sa han. Nej, det har väl jag förstått också, det var tränaren, vi fick order. Jag visste ju liksom, jag lärde mig att de sköt alltid i mitt hörn. För då visste jag, det var inte så, du vet, om man vet hur hockey spelar, så får checka mig med kanske varsin på sida, två i ett hörn och en det andra hållet. Men då kom tre stycken och bara dunkade och försökte köra ihjäl mig. Men det förstod jag, de här liksom galningarna var ju inte så jävla bra att hålla på med pucken, de galningarna. Så det visste jag, de sköt in, så det var bara liksom, man lärde sig och så läste man, och så sköt de in, och så sagt, då kivade jag, visste bara in och hände pucken, och så sköt de in. Och sen var det bara upp med klubban och försöka försvara näbben på dem. Ja.
Men det måste vara förvirrande för dig nästan att se en match nu som är så annorlunda. Mm. Och vi pratar ju mycket om det, vi har gjort i sporthuset där med tacklingar och så. Och att det heller inte finns en träning av att göra sig redo för en tackling på den tiden, när allt nästan, som det verkar i det här fallet, handlar om att försvara sig.
Ja,
alltså, hur känner du när du ser en match nu?
Nej, men jag tycker det är bara för att bättre. Det är så hockey ska spela. Och som Inge Hammar som till exempel, som kom med mig där nere, liksom, hade han fått spela på 80-talet, och nu har han ju varit fruktansvärt bra. För han kunde åka skridsk och skjuta, han kunde göra allting, men de tog han så jävla hårt. Och det var tragiskt att se, för att Inge är ju inte den som ville, jag menar, slåss, och så han ville spela hockey. Mm.
Men det är häftigt att Börje Salming, som är på något sätt, du har varit mitt i epicentrum av det tuffaste av allt, ja, tuffa man kan tänka sig, ändå säger nu då det till det bättre, så som det har blivit.
Ja, men det är bra. Jag tycker det är så roligt att se på hockey nu när det är full fart och de åker skridskor så jäkla bra. Titta på junior-VM och allt det här, när de åker skridskor som liksom galningar, tycker jag. De är så jävla snabba och duktiga.
Men du, vi måste ju prata om också den där arenan som ligger i korsningen Carlton Street, Church Street i Toronto. Vad har den betytt för dig?
Ja, men nästan allting. Maple Leaf Gardens. Alltså, när jag kom dit också, när vi kom dit, jag och Inge, kom vi dit på sommaren direkt efter VM. Så fick vi komma dit, det var i april, maj någonting efter VM, och så åkte vi dit och tittade, och vi fick gå in och se en konsert där med Chubby Checker och allt sånt där. Och se på hallen, det var ju ingen hockey då, va? Bara få se hallen, vart man ju så taggad att det här ville man ju spela. Och det låg så nära allting. Liksom det liksom, när man till exempel bakom vårat bås, det är en meter bara, så sitter de ju där alla. Liksom, alla, det är ju som man är på plan och ner och spelar nästan. Mm. Det var en jättefin hall där. Och speciellt den här, så för min del i alla de här åren som jag spelade där, så är det ju, det var ju inte bara management och spelare, utan de som jobbade, de hade jobbat där typ 30-40 år, de bodde där nästan, det var deras liv att få att arbeta med Maple Leaf Garden. Och då var det man som en familj. Så när jag kom hem från Sverige, när jag hade varit på sommar, hemma på sommaren. När man kom in, då var man gick runt och kramade allihop. Ja, de var så fina allihop, ja. Och de älskade. Liksom. Det var det som så, det saknar man verkligen.
Vilken gemenskap, va?
Ja, det är så mycket gemenskap. Men man visste också de som gjorde isen och allting. De var så fina. Liksom.
Var du med på den här avslutningskvällen?
Ja.
Hur var det?
Jag kom in på hallen på eftermiddagen. Då, och så skulle det vara på kvällen då. Och Södern skulle ju spela. Då spelade de en match mot Chicago. Och det var första matchen någonsin när de spelade var mot Chicago. Så de gjorde så att de avslutade mot Chicago. Då. Men i alla fall så kom jag in i hallen och då hade de gjort ny is. Allting var klart och det var ingen nästan i hallen. Ingen. Så jag bara skulle titta och man kände liksom bara... Jag hade vet om jag är 17 år eller 16 år när man var där. Så var man... Alltså det bara titta. Så jag tänkte att jag måste gå ut på isen. Jag gick ut och ställde mig på isen faktiskt. Bara för att komma in när det var ingen där inne. Och så hade de gjort isen klar och allting. Det var precis likadan. Samma bänk, samma typ som man satt på...
The curtain has been brought down on almost 68 years of memories and dreams in this Canadian landmark.
This great and admired lady has been just fine since 1931. Thank you. Well, times change and one must move on.
This is a night to celebrate the old days, to honor all who've passed here, all those who've played the game. This is a place of legends and heroes. From now until forever, we will remember them.
Wow. Ja, sista kvällen i Maple Leaf Gardens för Toronto där 99 före lagets flytt till nya arenan Air Canada Center. Arenan invigd 1931, den som du blivit så synonym med Börje, det visade ju om inte annat de obeskrivliga stående ovationer och hyllningar som du fick i Tre Kronor-tröjan där Canada Cup 76, det ska vi återkomma till i nästa avsnitt av Sporthuset. Men tillbaka till den här sista kvällen då, ja, det verkar ju inte så träffsäkert arrangerat det där med musiken och allt.
Och sen gjorde de så att de tog in alla spelare som har spelat med Maple Leafs i minst 50 matcher fick komma dit och var där. Och de alla var där som var presenterade ut på isen. Alltså det var helt magiskt. Och vi som var Hall of Fame, vi fick ställa oss i mittringen då. Där hade de gjort såna här punkter och där fick vi ställa oss. Det var jävla häftigt alltså. Ja, det var fint. Och det var som ett hem för mig att komma dit och varenda säsong som jag berättade tidigare också, men det var som ett hem för mig. Man kom dit, alla kände man och man, det var som en familj och det var så sjukt fint liksom och få känna alla som var där liksom, alla som jobbade. Det var inte bara människor som jag sa också, det var grabbarna som jobbade där och de var liksom en familj och när man efter matcher så stod de där, då satt de där och tittade på matcherna. Alltså det var så fint.
Och som de sa här är att historiska händelser och drömmar, sa ju speakerrösten här, över 68 år. Tänk att du fick chansen i alla fall när du kom dit och gå ut på isen själv.
Ja.
Och stå där och få de här momenten att komma tillbaka över alla åren du hade som en del i historien, hockeyhistorien för Toronto Maple Leafs och Maple Leaf Garden då, såklart. Mm.
Och ja, vi har haft supportersånger som ett tema i Sporthuset nu under den här tiden som har varit pandemi för att man ska få känna av vibrationerna och ni där ute har ju fått skicka era förslag, fortsätt med det, det väller in i mailburken, lagrar upp, vi har för resten av året redan nu, det är lugnt, vi är hemma. Sporthusetpodcast.se, Sporthuset på Twitter och jag tänkte att du skulle få välja en låt avslutningsvis börja och välja mellan två varianter ifrån den här avslutningsceremonin som jag hittade när jag tittat igenom det här.
Hello, Canada and hockey fans in the United States. Welcome to this closing celebration as the Toronto Maple Leafs say goodbye to Maple Leaf Gardens. And here to get things going, let's go down to Stompin' Tom Connors.
Hello out there. We're on the air. It's hockey night tonight.
Stompin' Tom Connors
som dog 2013, men här alltså i Maple Leafs avslutningsceremoni 1999. Kanadensisk country- och folksångare som fokuserade hela sin karriär banne med på kanadensisk kultur. Och låten som spelats flitigt på Maple Leafs hemmamatcher också, The Hockey Song. Ja, eller vad sägs börja om en annan låt då från den här ceremonin framförd av Anne Murray. Den är fin också. The Maple Leaf Forever. Den här låten som, vad jag förstår, skrevs på 1800-talet redan, tillägnad då Kanadas enande till en sammanhållen nation.
Anne Murray, hon är ju grym kanadensare.
Och Lönnlöven är ju, ja det är ju Maple Leaf.
Det är Maple Leaf, ja.
De tog det. De fransktalande.
Ja. Så vi kan väl avsluta så.
Då hoppas verkligen att den här stunden av minnes, alltså tillbakablickar, får dig att förstå hur mycket vi uppskattar att få ha fått följt din karriär. Och nu ska vi spana in hur det går för dig i paddel såklart. Men det stora avtrycket är ändå det du har gjort för svensk ishockey. Och för Jag känner nästan allra starkast för den här delen utav att kom igen, kör. Alltså du får en motgång, du beskrev det själv. Nej, vi kör. Nu, bort med den. Nu kör vi igen.
Är det som är du, Börje?
Ja, jag tror det, Meja. Liksom, jag har aldrig grubblat så mycket utan jag har bara kört på. Jag har bara gått ut och gett hjärna och kört. Jag har aldrig tänkt så mycket. Och det är likadant liksom på träningar och matcher. Jag har bara gett hjärna. Jag tyckte det var så roligt. Jag har haft roligt. Det är det som är det.
Det är häftigt.
Vi säger också till dig, Börje Salming, BJ forever.
And the king.
Oh, land of blue unending skies, mountains strong and sparkling snow, a scent of freedom in the wind, or the emerald fields below. To thee we brought our hopes, our dreams, for thee we stand together, our land of peace, where proudly flies the maple leaf forever. Long may it wave and grace our own, blue skies and stormy weather. Within my heart, above my home, the maple leaf forever.
Ladies and gentlemen, last minute of the play.
Oh, maple leaf around the world, you speak as you rise high above, of courage, peace, and quiet strength, of the Canada that I love. Remind us all our union bound by ties we cannot sever. Bright flag revered on and stormy weather. Within my heart, above my home, the maple leaf forever.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!